nödårsemigrationen under 1800-talet. Men under nödåren hörs icke mycket glädje av. Snön ligger kvar till fram emot midsommar. Rovorna, vilka sent sättas ner som frön i jorden, hinner knappt knyta sig till en liten potatisk storlek förrän frosten kommer och gör det så hårt och trångt omkring dem att de ej kunna växa. Ärtskidorna hänga vissna som små svartnade trasor ut på ärtåken. Inte en enda ärta blir det i dem, likadant med konaxen, som brukar hålla sig så stolta på sina vajande höga stänglar. De hänga som brutna, fast vid det gröna, korta strået. Så beskriver författarinnan Laura Fittinghoff början på missväxten i Norrland i kapitlet Nödår och barkbröd, hur barnen från Frostmofjället från 1907. Berättelsen har en verklighetsbakgrund sedd mot åren 1867-68 i Sverige. 1867 drabbades framförallt de norrländska landskapen, Dalarna och Värmland, hårdast av missväxten, då skördarna slog fel på grund av omväxlande stor väta och torka. Året därpå, 1868, var det den södra halvan av Sverige som fick en omfattande missväxt. Eftersom det inte fanns några marginaler att ta till när sädesförråden var tömda, så fick tusentals människor ge sig ut tiggande på vägarna in mot de stora städerna. Trots att nödhjälpskommittéer startade insamlingar och att regeringen både lånade och skänkte pengar för att lindra nöden, så var det mycket av medlen och spannmålen som inte hann fram i tid. Och när vintern slår till blir nöden som allra störst. För att trycka ut mjölet till brödbaken blandar man i bark. Ja, till och med kohudar tas i vara som näring i kosten. I Norrland beskrivs året 1867 som ett satans år. Det värsta man hade upplevt i mannaminne. En direkt eller indirekt följd av missväxten var att några tusen personer dog av svält. Åren 1867 och 1868 har därför gått i Sveriges historia som de stora nödåren under detta seklet. Det var en stark bidragande orsak till att många människor ville söka sig ut ur eländet för en bättre framtid i Amerika. Genom president Lincolns homesteadlag 1862 fick nybyggare gratis mark, främst i områdena mellan Missouri och Mississippi. Brukade de sedan mark under 5 år fick de behålla äganderätten. Sådana löften och andra utsikter till god ersättning för mödosamt arbete lockade allt fler att vilja utvandra till landet i väster. Mellan 1868 till 1873 beräknas omkring 100 000 svenskar har lämnat Sverige för Amerika. Resan över Atlanten blev dessutom lättare i och med ångfartygens ankomst i slutet av 1860-talet och framåt. Utvandrarnas brev hem till släktingar och vänner påverkade sedan i sin tur fler att vilja lämna hemlandet med tanke på möjligheterna till ett fruktbart jordbruk. Redan Peter Cassel skriver om detta i sitt brev daterat den 9 februari 1846 från Jefferson County i Iowa. Lättheten att här förtjäna sin bärgning och lantbrukarens med varje år och dag tilltagande välmåga övergår allt vad vi kunna föreställa oss. Om endast hälften av det arbete som man i vårt fädernesland nedlägger på sin jord här användes, skulle skörden uppgå till det otänkbara. Men amerikanske jordbrukaren, nöjd att äga allt vad han behöver för sin bärgning och trevnad, lever i maklighet och hela hans jordbruk inskränker sig blott till att plöja, så och skörda. Eller Karl Oskar på den steniga kopparmoen i Vilhelm Mobergs Utvandrarna, som får syn på en bild i en tidning av en veteåker i ett annat land. Här svallade ett hav av gyllene säd, utbredande sig som en enda stor sädesbinga av outtömligt djup. Det var frukten på jorden som man här såg, en ofattbar mängd av bröd åt människorna, en veteåker i norra Amerika.